Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan så ja, vi känns ju som vi har stängt de värsta eller de största bomberna till allsvenskan i alla fall. Det har varit en bombmatta av hemvändare som vi får väl sägas avslutades dels med Mohamed Bouyataray och sen då Veton Berisha som Hammarby presenterade. Veton var ingen hemvändare så, men det var ju den största övergången sett till övergångssumma hittills i alla fall. Hammarby betalade nästan 15 miljoner för honom. Och sen sign on på det och sådär. Men det har ju hänt grejer i Hammarby. Det händer ju grejer där hela tiden. Först var det ju Expressen som avslöjade att Besiktas hade lagt ett bud på 10 miljoner. Och att klubbarna förhandlade. Och att angående Mohana Jihas. Och sen så avslöjade vi på Sportbladet och kollega Josip Ladan att Jihas vägrade komma till matchen mot Varberg, eller vägrade spela. Han var med i Varberg, men han vägrade spela matchen för att han ville bli såld. Hammarby satte upp honom i startelvan och presenterade honom på hemsidan, men han var inte med när han spelade. Säger väl en del om ett statement de gjorde. Och sen så ja, men citaten från Jesper Jansson när vår utsände intervjuade honom efter matchen angående det här med Jihas, sa väl det mest att har man kontakt med Hammarby ska man spela. Ja, men varför spelar han inte då? Nej, han var ofokuserad och vill liksom inte dementera. Och så kom det här nu att han är avstängd och tränar inte med Hammarby. Så att det är ju en jättesoppa där. Vad är din take på det här, Makoto, först och främst?
Ja, alltså det är en ganska intressant sits Hammarby hamnat i, på att de har ju varit väldigt tydliga i det här fönstret hur man har värvat. Jag såg ju på Veton Berisha, man bara går på så här transfermarktsiffrorna, så kostar han ju 2 miljoner euro. Ja. Så att det är ju en extrem investering de har gjort för honom. De har värvat mycket innan. De satsar uppenbarligen på att det här ska vara ett lag som ska ta sig till Europa, som till och med kanske slå som SM-guldet också.
Ja, de satsar mot guldet.
Ja, precis. Och då är ju Mohanad Jihas en väldigt viktig del av det, för han har egenskaper som vänsteroffensiv och wingback som ingen annan besitter den truppen. Han är otroligt viktig för deras spel.
Ja, skulle jag klassa honom, skulle jag klassa honom som kanske allsvenskans bästa vänsterback tillsammans med Otieno, och sen en, liksom det är en av Skandinaviens bästa vänsterbackar, båda de känns det så.
Ja, utan tvekan, och det känns som att det borde finnas en eventuell landslagssamtal inte allt för långt bort.
Nej, han har ju valt vad heter det, Iraks landslag.
Ja, just det, han har ju valt Iraks landslag. Det hade jag ju helt, det visste jag ju nu när du säger det. Han har ju till och med spelat annars, för dem också.
Annars hade han nog varit med.
Jo, jag insåg precis det, att ja, det är såklart han har gjort det. Det visste man ju om, men det här är ju bara tråkigt för alla parter på något sätt. Man förstår såklart att Mohanad vill spela för Besiktas när en sån klubb, en sån klassisk storklubb i Turkiet hör av sig. Men samtidigt att börja spelvägra och hålla på så här snabbt in på. Nu vet vi ju inte alla detaljer, vet inte allting som sker bakom kulisserna och hur samtalen har gått och vad han har fått för indikationer från Hammarbyledningen tidigare angående hur de värderar honom och så vidare. Nej. Men såklart att det här är ju, det är ofrånkomligt att Hammarby sätter ner foten till att börja med, stoppar honom från att spela, och ja, det är ju bara förkastligt och tråkigt att det blir så här.
Det känns som att det finns två vägar ut i alla fall. Jag ska komma till det sen, men sen liksom vi ska ta det här med början då. Mohanad Jihas är ju en väldigt, vi har haft med han här i podden, en väldigt sympatisk människa, jättetrevlig person och som sagt en väldigt bra fotbollsspelare. Och i den här cyniska fotbollsvärlden så kan man ju ha lite förståelse för att om det kommer ett bud, han är från Linköping, han har spelat i Mjällby, han har kommit till Hammarby, han ser nu sin chans att spela i Besiktas. Visserligen turkiska ligan är ju på nedgång så de bara sjunger om det, inte lika bra ekonomiskt, men Besiktas är klubb. Han ser det här komma framför sig och det är klart att han gör allt för att få komma dit. och det kan man i viss mån förstå. Samtidigt så måste man ha något form av liksom, han är under kontakt med Hammarby, man måste förstå konsekvenserna vad man gör när man träning eller när man vägrar spela en match. Dels så sätter du dig före klubben, du sätter dina intressen före dina lagkamrater, och liksom supportrarna är ju inte alls glada över det här. Och som jag ser det, det finns två vägar ut. Antingen så går han ut och ber om ursäkt, ja, det var ett dumt beteende, jag ska inte göra om det, bla bla bla. Eller så säljer de honom. Och i dem, om man ska se historiskt då, det har ju funnits tidigare, Djurdjic bråkade sig bort, det var Kina miljonerna som hägrade, han gjorde samma sak. Det finns otagliga exempel på utomlands, det här är ett vanligt fenomen utomlands, Peter Rodney Winge när han kördes till, det här var ju
klassiker,
ett extremt exempel, körde liksom från West Bromwich träningsanläggning till QPRs träningsanläggning och gjorde intervju med Sky och sa att det ska bli kul att spela för
Coutinho i Liverpool, ja, Dembélé i Dortmund, du har ju många,
det finns ju så. Men där känns det också liksom, ja, man måste ändå förstå konsekvenserna av vad det leder till när man gör så här, det som sägs, och två vägar ut, antingen ber om ursäkt, säger det var dumt, bla bla bla, eller så säljer man honom som jag sa, och det brukar ju som sagt sluta med att han säljs, och vi får se vad det här slutar då. Det är väl, Hammarby vill väl ha 20 miljoner för honom, jag tror inte budet var i närheten av det just nu då, får vi se om Besiktas höjer eller man kan åka till en annan klubb eller sådär, men klart är att det är en väldigt olycklig soppa.
Ja, men det är också en rimlig värdering av Hammarby tycker jag också i det här fallet. Ja. Det är inte som att de kräver någon hutlös summa för en spelare, nej, som har den nivån. Och som sagt, det är ju tråkigt på att alltså, Mohamed Yazd har ju ändå byggt upp liksom sin status och haft sin liksom stora genombrott i Hammarby-tröjan. Han har blivit en spelare som supportrarna gillar, som liksom kopplas till Hammarby, som vi kopplar starkt till Hammarby också. Och när han då bränner, om det nu skulle vara så att han inte går ut och ber om ursäkt och bara blir en försäljning, då har ni på något sätt ändå bränt en bro. Sen kan man ju såklart komma tillbaka senare och liksom tidläker sår. Men det är väldigt tråkigt om det är på det här sättet det ska avslutas. Sen som sagt, man har förståelse för att Besiktas lockar.
Absolut.
Men att gå ut och träningsläger sånt, nej, det håller ju inte överhuvudtaget att göra. Och Hammarby gör ju inte helt rätt i situationen. Liksom.
Det här var inte just träningsväger. Det var liksom,
ja, spelvägran är ju ännu värre än träning.
Ja, exakt. Ja, vi får lov att återkomma till det där då. Det brukar som sagt bli att spelare säljs när sånt här händer. Vi får se vart Yazd slutar. Om vi ska gå till något roligare då, så är Silly-svepet. Vi kan gå på lite breaking news här. Som jag skrev om tidigare. Det följetongen kring Bernardo Villar, mittbacken i IFK Göteborg, är över. IFK Värnamo köper loss honom om inget oförutsett inträffar. Han är tillbaka i klubben där som han värvades från till Göteborg förra sommaren. Då var det väl inte Stare som tränade, och det var inte Pontus Farnerud som var sportchef. Efter det har han inte fått, när de har kommit in så har inte, Farnerud har dragit och Stare tränar, så har inte fått något.
Men han köps loss av Värnamo,
ja,
alltså.
Så är det. Mm. Och ja, men det är väl en jättebra förstärkning för Värnamo, ja, till vad de får. Och jag fick frågan av en fotbollsinstitutad kompis här, vad får Värnamo alla pengar ifrån? De köpte ju nyligen Selkovic också från,
ja, från Örgryte.
Men de har ju en ja, vad ska jag säga, en, nu ska man inte säga det, men de har väl en rik en entreprenör som är miljardär som hjälper dem. Jag vet inte exakt namnet på honom, men det var en riktigt trevlig intervju med honom. Han verkar vara extremt sympatisk i Discovery när de mötte AIK hemma inför den matchen. Så han verkar vara en riktigt skön ledare.
Det är inte Jonas Terns gamla kassa från förut, bara pengar som han slänger ut där på.
Det här var en äldre entreprenör som var riktigt skön, och intervjun gick ut på liksom att han vill, Jonas Tern har sista ordet, men att han vill liksom ibland ha någonting med det här.
Någonting att säga till om i något sammanhang.
Bengt Liljedahl är ju en som har liksom jättemånga företag och sådär. Så att, det var kul att se, och kul att oväntat att det finns en sån miljardär som hjälper Värnamo. Men kul i alla fall att de kan satsa lite grann, och Villar tror jag kommer passa perfekt där, han kan ju klubben och sådär.
Ja, och för honom är det ju en bra flytt också, ja, nu också med tanke på Bångsbos genombrott. Tyckte han var alldeles strålande här mot Norrköping senast, och finns argument för att han borde kanske till och med få mer starttid än vad han får nu, med all respekt till Mattias Bjärsmyr. Ja. Men när du har Bjärsmyr, Kalle Johansson, Bångsbo, det finns inte mycket plats för en back till där då.
Men det tror jag han kommer få. Jag tror att Blåvitt är även en sån klubb som i det här läget men nu måste satsa på sådana där. Så det är liksom ingenting att säga om. Och sen så, inte nog med att IFK Norrköping förlorade mot IFK Göteborg, så blev Filip Dagerstål klar för Lech Poznan här. igår, va, eller förrgår. Mm. Och det kändes som ett bra steg för honom. Polen är på frammarsch, det finns pengar. Lech Poznan ska spela i Europa, i alla fall kvala. De vann ligan, han blir lagkamrat med Mikael Ishak och Jesper Karlström och sådär, så att det känns som ett bra steg för honom.
Och får väl kanske möta Linus Wahlqvist beroende på vad som händer. Det kom, ja, väl, kom väl lokalmedia avslöjande där igen till, ja, om att Jens Gustafsson och hans Pogon tittar lite på Linus Wahlqvist, och det har ju reagerat på i Norrköpings sammanhang också, att Jens Gustafsson väldigt tydligt har poachat många gamla Norrköpings profiler.
Det är så man gör, det är bara att titta på en skärm när man spelar Championship Manager. Du har ju din favoritspelare som du köper hela tiden.
Ja, så är det ju för sig. Ja, det är Pontus Almqvist spelar i Polen nu också, så att det hör till om du är Norrköpings fostrad att gå till Polen nu mer.
Vi ska återkomma till IFK Norrköping sen när vi ska snacka lite grann om dem och deras förehavanden de senaste åren. Vi kan konstatera att Nettavis sen skrev att Leo Kornic är jättenära Rosenborg. Vad jag har hört så är klubban överens. Han kommer åka till Rosenborg och bekanta sig med tränaren och kanske göra läkarundersökning och sådär efter Djurgårdens match mot Rijeka. Han ville ju åka tidigare som jag fattade, men att Djurgården är lite skraj här just med Europamatchen, att man inte kan registrera nya spelare. Så skulle de åka på 3 covidfall till exempel, så har de inga ersättare, så det är därför han åker efteråt. Och sen så har Elfsborg gjort klart det muntligt överens med Timothy Nor-Uma, en spelare som också var aktuell för Norrköping, men där bytte ju de chefscouts till Torbjörn och så, den blev inte av. Nu blir det Elfsborg istället, som jag har hört, om inget oförutsett händer här, så, men det kan dröja ett tag innan han presenteras. Jag tror att de är lite osäkra på när han ska komma dit, men det känns ju som en spännande kenyansk landslagsman och rätt spännande. Och sen då till den lite större grejen här. Vad jag har fått höra så räknar ju AIK med att sälja, eller jobbar i alla fall hårt för att sälja Triple A, alltså Amar Abdirahman. De har inte fått något bud ännu, men som jag fattade som så Inter var jätteintresserade tidigare. Vi har ju berättat där att Emanuel Lindberg och Henrik Rydelius var ju på studiebesök i Inter. Och det var väl lite grann, vad jag hörde, även fast de ville erkänna, så var det för att Inter kanske var lite intresserade av just Triple A. Men sen så blev han sjuk och sen blev han skadad, så Inter har väl avvaktat där lite grann. Men och då AIK har inte fått in något bud ännu, men de jobbar hårt på det. Han och hans agenter, att han ska liksom få in ett bud och sälja honom för ganska stora pengar. Så att jag tror att just som det är nu så ligger nog han närmast till att säljas före liksom Bilal Hussein och kanske någonting.
Det där är ju svårt också med en sån spelare som nyligen slagit igenom. Man ser att han har, ja, han har något alldeles extra. Han har något extremt, alltså internationellt över sin spelstil också. Den snabbheten, tekniken, det är en sån typ av spelare som utlandscouter direkt får upp ögonen för. Man förstår Inters intresse. Nu tror jag spontant utan att veta att Inter sett i den situation de sitter i, där man är väldigt hårda med hur mycket pengar man lägger på diverse spelare. Man har, vet att man måste spara in vissa pengar och har annat att tänka på i A-truppen just nu. Där kanske inte är det optimala steget i dagsläget.
Nej, men det finns ju flera klubbar.
Så är det ju såklart. Om en klubb som inte är inblandad, då finns ju andra med.
Ja, exakt. Så där får vi återkomma till. Men om det är någon som säljs i det här fallet, så jobbar för att gå hårt på att det är han. Så får vi se vad som händer där. Det var sidosvepet. Vi ska gå över till kort om förra omgången. Vi måste prata lite grann om Norrköping ändå, va? Jag såg ju matchen och visserligen spelade Norrköping rätt bra, men de blev ju lite liksom taktiskt utmanövrerade då av Stare. Gustav Svensson var jättebra, det blev en del farliga kontringar och Göteborg vinner borta med 2-0. Och ja, vi pratade lite grann här innan om, och för att hårdra det så var det så att Peter Hunt var ju väldigt impopulär i bland supportrarna, och liksom det jobbades för att få bort honom i klubben, och fick bort honom. Men helt ärligt, har de tagit ett enda vettigt beslut förutom då att anställa Tony Tonna Martinsson, som är det bästa klubben har gjort på extremt länge, för jag tror att han kommer få den här skutan att vända så småningom. Men efter Peter Hunt slutade, har de tagit ett enda vettigt beslut? Det känns inte så.
Ja, det måste man tänka vilka beslut som överhuvudtaget har tagits. Nu vart det ju på något sätt i hundsituationen, så var det ju mycket som gjorde att det vart på något sätt ohållbart. Det blev liksom Ja, men han hade väldigt stor makt och ville
jag
ha väldigt
stor
makt.
Jag säger inte att det var fel att han skulle bort, men jag tänker bara just att det blir sån, vad ska man säga, det blir sån ironi i det hela, att han, att om han jobbar hårt för att få bort en ordförare och sen bara fallerar hela klubben. Ta ett exempel. Alltså hur kan man som klubb, då vet man inte, anställa en tränare som Rickard Norling. Man verkar inte veta vad han har för bakgrund, hur han är, och ge honom helt fulla mandat till att byta spelsystem, till att liksom vara med och värva spelare. Alltså allt sånt där. Hur, alltså, det, för mig är det helt ofattbart. Man vet att han stannar kanske 2-3 år max i en klubb, och ändå ger han så stort mandat och liksom ändra om spelsystem och alltihopa. För mig är det en gåta att man gjorde det, och så blev det bara pannkaka nu när man sparkade honom också. Man bytte ut hela ledarstaben, och man får börja om på nytt igen nu liksom. Och nej, det känns som det är mycket som inte står rätt till i Norrköping.
Med facit i hand så var ju Norling-anställningen vart ju inte alls vad de ville ha. Tanken som fanns där när man gjorde den, tänker jag spontant, att det var just där att om Jens Gustafsson var bra på någonting, då var det på att hitta spelare, förädla dem och även dessutom liksom stå för en väldigt positiv fotboll. Problemet var att det var väldigt, väldigt lite resultatorienterat. I alla fall var känslan så utifrån. Norling är ju en väldigt mer resultatorienterad coach.
Verkligen.
Man tar in en tränarprofil från Stockholm som ska ställa krav som man har liksom följt, och man vet vilken typ av karaktär den får in. Som karaktär var han ju jättebra för Norrköping. Sättet han hanterade supportrarna, sättet han hanterade media, sättet allting. Där gjorde han så otroligt populär. Problemet var att det som syntes på planen höll ju inte i närheten av måttet.
Och det är ju där liksom man kan vara hur trevlig som helst mot lokaljournalister. Man kan vara hur trevlig som helst mot supportrar. Det är resultaten som räknas.
Så är
jag
det.
Menar på att man visste att han hade den här man-man-grejen. Mm. Man kan omöjligt, om man hade liksom någon form av... Man måste ha haft något långsiktigt tänkt och tänka så här. Okej, han kommer in med en man-man. Varför skulle det här funka direkt i Norrköping när det inte funkade direkt i ett AIK som man har varit i flera år? Så man, alltså det, jag tycker det var extremt konstigt.
Alltså Norrköpings, alltså bilden man har av IFK Norrköpings spelare och de spelare som fostrades där och truppen har ju alltid varit att det är ett lag som har en väldigt hög teknisk kompetens. Jag kan tänka mig att man ser att det absolut funkade inte på Friends Arenas naturgräsmatta med AIK-spelarmaterial som kanske är byggt för att spela en helt annan typ av fotboll. Det kan funka med ett Norrköping som på den tiden åtminstone hade en annan teknisk liksom, kompetens inom truppen. Du har en helt annan form och passningsskickliga tekniska fotbollsspelare. Sen är fallet att nej, det funkade inte överhuvudtaget inte. Värvningarna har inte alls slagit ihop med den fotboll Norling ville spela och man har gått bara rakt av bakåt. Nu sitter man ju i en ganska prekär sits på så vis att absolut, Anes Mravak och Vedran Vucicevic har ju kommit in, som har varit i klubben länge. De har truppens förtroende, så vitt jag i alla fall fått uppfattning om det. Och även om det blir en förlust mot Göteborg, även om man lider fortfarande av att det går inte att göra mål, det är helt fascinerande hur det här IFK Norrköping inte kan göra mål, så var det ganska många steg framåt som togs bara på en vecka från den Malmö-matchen. Och det känns tydligt att det här fyrbackslinjeskiftet, alltihop att du har fått in islänningarna, Arnor Sigurdsson som kommit in som är en otrolig förstärkning för dem, Gudjonsson som såg väldigt pigg ut i sitt inhopp. Det finns väldigt mycket positiva aspekter att ta av. Problemet blir här att det samtidigt pågår en lång tränarrekryteringsprocess, att de två interimlösningarna här nu inte har en provutbildning och alltså inte kan, alltså de har inte kvalifikationerna för att sitta resten av säsongen.
Nej. Och att värvningarna som de har tagit in ganska nyligen är handplockade. Norling gick med en lista till Zacharias Mård och sa så här: hej, de här spelarna vill jag in, okej, du får in dem. Det är också liksom, och nu kommer in en ny tränare och en ny sportchef.
Och det är ju ett problem. Och jag ser att i det här läget när allting är så kaotiskt, så att beroende på vem de tar in, då kommer det vara någon som kanske vill sätta ett nytt spelstil, vill ha sina andra spelare. Låt på något sätt, jag vet inte hur man ska gå runt det, men låt Anes och Vedran sitta kvar resten av säsongen när de har spelartruppens förtroende och jobba lugnt och metodiskt med att skaffa en ny trend nästa säsong. Och hur ska det här gå till, tänker man, eftersom de inte får göra det? Jo, du tar Tonna Martinsson, sätter hon som placeholder, som någon sorts liksom pappersfigur som tränare. De hade ju en manager tidigare som var sportchef och tränare. Tonna Martinsson får stå på pappret istället för att de behöver tippex över Rickard Norlings namn som de hade gjort senast på papperna. Och har då liksom Tonna Martinsson står som huvudtränare, men egentligen så är det då Anes och Vedran som sköter alltihopa day to day och sätter spelet. Där har du en lösning där Norrköping absolut inte skulle åka ur den här säsongen. Det tror jag ändå inte de kommer göra med tanke på att det finns andra sämre klubbar. Men där du får en lugn och kontinuitet, så kan du jobba i lugn och ro och hitta absolut rätt tränare till nästa säsong, som får sitt vinterfönster, som får bygga sin trupp som han vill, istället för att du kastar in honom mitt i de här sommarmånaderna när du måste börja göra resultat också.
Ja, precis. Det håller jag med om. En bra lösning. Och Det som är bra nu också, det är att Tony Martinsson har sagt till att nu ska klubben vara, det ska vara klubbstyrt. Ingen tränare ska komma in och säga till IFK Norrköping att vi ska spela så här, utan klubben ska säga att tränaren ska anpassa sig efter liksom klubben, vilket är normalt i vanliga fall om man inte heter liksom Mourinho eller ja, du fattar. Men ja, det är mycket som har gjorts dåligt i Norrköping de senaste åren, men det känns som att nu vänder de blad och kan börja på något ganska nytt. De har väl en hyfsat grund att stå på, känns det som också.
Ja, alltså, men så här, Sigurdsson när han kom in nu, man såg ju här också, han håller ju en, alltså han är ju bättre än allsvensk nivå utan tvekan. Det är ju en av de absolut vassaste värvningar som gjorts i det här fönstret, att få tillbaka honom.
Verkligen.
Och han är ju verkligen tillbaka just av anledningen att, vet, jag pratade med honom efter, han sa ju att jag är ju här för att klubben behöver mig, jag vet vad klubben gjorde för mig. Jag minns ju fortfarande när man såg Arne och Sigurdsson, hans debut för Sylvia mot, på Malmö IP mot Assyriska i division 2. Var katastrofal insats, brände straff och gnällde och det var ingenting som funkade. Det här kommer inte bli någonting. Och det blev det i Norrköpingströjan sen. Och nu kommer han tillbaka som en helt annan spelare med helt annan erfarenhet och ska hjälpa det här Norrköping. Och jag tror att bara på den vågen så kommer man att börja få resultat, börja göra mål under hösten. Men jag ser att det finns en problematik om du bränner tränarvalet. Mm. Som det kommer in någon ny som ska sätta något helt annat här nu, då kan det bli väldigt, väldigt jobbigt. Och då kan resultaten snabbt fortsätta att vara lika dåliga och då kan det bli en väldigt, väldigt jobbig höst för dem. Så att just därför, om det går, det finns ju andra utbildade människor i området. Det är bara liksom, åk till Finspång och hämta ut Sören Kratz, han är en av matcherna. Sätt honom där som liksom placeholder-tränare om det behövs.
Men det som räddar dem är att de behöver ju inte tänka neråt för att åka ur, för att de andra lagen är ju så fruktansvärt dåliga.
Men det är också farligt att inte ha den risken i beaktning.
Nej,
ändå.
Det kanske det är.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, i alla fall då, det var ju där från förra omgången. Om vi ska ta en lite annat så gjorde ju John Guidetti sitt första mål i AIK. Ruskigt viktigt för honom, tror jag. Jag tror man såg på reaktionen hans när han sprang ut i fansen där och skrek ut, så tror jag var mest lättnad än glädje. För tänk om det hade börjat rulla igång det här med att han är mål, har gått mållös i 5 matcher, och då hade liksom tugget varit igång. Nu gjorde han mål i andra matchen från start. AIK vann och liksom är med och slår sitt
assist dessutom också.
Ja, såg ju faktiskt bra ut i spelet, fast han måste gå på 70% nu liksom, tror jag. Alltså man måste få matcher och sådär, så kan han bli ännu bättre.
Jag får ju känslan av att det här vredesutbrottet efter matchen mot Vorskla faktiskt hjälpte John Guidetti. Att när han stod där och var så arg, och det var han ju också framför vår mikrofon därefter, direkt efter slutsignalen. Jag tror att det hjälpte honom, för det kändes som att han på något sätt förstod, nej men jag måste ta tag i det här. Vi kan inte hålla på så här. Och att han liksom bygger upp någonting. Han behöver den här energin och det här liksom, adrenalinkicken. Och jag undrar om inte det var så att det var liksom på ren liksom kvarvarande ilska från den matchen som han går ut och gör en sån insats som han gör här nu mot Värnamo. Och det kanske var precis vad han behövde, var just att få det här raseriutbrottet. Det är en känsla jag får utifrån i alla fall. Och det, som sagt, han gjorde en jättebra match mot Värnamo överlag här, och det betyder jättemycket för AIK.
Och Erik Ring får man säga gjorde det väldigt bra också där, en spelare nämnde också. Däremot så blev det ju ett litet sorgligt och bedrövligt efterspel, det här med Robin Thies, hans skärmor och misstag där, och liksom misstankar om att han skulle vara matchfixning och så där. Det var helt, helt galet. Då känner man ju dels inte Robin Thies, man vet inte vad han är för person, och liksom det är ju bara hets från liksom Twitter-dårar som håller på så där. Nej, det var bedrövligt att se.
Jag tycker ju på något, nu vet jag att reglerna säger väl i och för sig att du inte får lägga in spärrklausuler när du lånar ut spelare, men jag tycker man borde se över den regeln. För att, alltså, absolut, alla förstår att Robin Thies kommer ge allt för Värnamo när han spelar för dem och är på lån, det är inga konstigheter. Men när du spelar mot ett AIK, särskilt som en ung spelare som är utlånad, som är tänkt att vara en startspelare i klubben, utlånad från i framtiden, det blir en jobbig situation för alla parter. Absolut, i det här fallet blev det en extremt olycklig situation på att han hamnar i negativt blickfång på att han gör självmål och den här missen som han också gör. Men säg att han hade gjort mål mot AIK, sänkt AIK i en sån match. Det är ju också liksom en jätteambivalent känsla på om han skulle i princip skjuta AIK ur en guldstrid längre fram i höst eller någonting. Så jag tycker att för allas bästa så är det bättre att liksom spärrklausuler tycker nästan ett någonting som om man är ansvarsfull i så här sammanhang mot en ung spelare som lånas ut, så lägg in dem om det går. Så jag tycker man ska
titta över. Kanske man inte behöver ha klausul, man kan ju bara liksom, tränaren kanske bara kan inte spela dem.
Ja, det kan ju också vara liksom så i och för sig, men tränaren i Värnamo måste ju se till att han ska ha sitt bästa lag på planen. Ja. Och det ska ju inte ligga liksom på den bordet. Det borde ju vara, alltså, det är en klubben som lånar ut, som äger Robin Tid. Det är ju de som borde ta ansvaret för sin spelare på något sätt. Men vi vill inte sätta honom i en situation där han möter AIK. Det har inte att göra med om han sänker AIK eller hjälper AIK, vad det nu kan vara. Nej. Utan att det blir en konstig situation som ger upphov till sån här liksom bedrövligt skit som har kommit som efterspel till det här.
Ja. Om vi ska gå till något mer positiva då, så var det Djurgården. Där ser man ju att det har blivit lite grann av en maskin här nu. Det tog sin sjätte raka seger i Allsvenskan, eller raka seger i alla fall.
Många i rad är det nu
i alla fall. Många i rad i alla fall. Och ja, Viktor Edvardsen trummar på. Emanuel Banda trummar på. Och ja, men Joel Asoro ser bra ut. Backlinjen ser väldigt bra ut. Det är hela laget. Och
Elias Andersson.
Ja, ja, exakt. Och det är väl just att den här lagsammanhållningen som vi var inne på tidigare. När man snackar runt så får man liksom att det är samma lagsammanhållning som hade 2019. Liksom att de har fått ordning på det där. Och det är båda ju väldigt gott. Sen måste man ju säga en annan grej. Och nu möter ju Djurgården Rijeka här i, och kan gå vidare från och återkomma till de matcherna sen. Men vi måste ändå säga, om Djurgården var den liksom den kanske mest positiva och en del andra lag från förra omgången, så var ju Elfsborg den kanske mest, eller en besvikelse. De förlorar igen, och jag förstår inte att Jimmy Thulin inte får ut mer av det här laget. Det är helt ofattbart.
Ja, men jag ser väl lite som att vi har ju höjt förväntningarna på Elfsborg väldigt mycket baserat på vad de gjort de två senaste säsongerna.
Ja.
Men jag tror att man börjar i alla fall tro att det var snarare överprestation snarare än normalvärdet.
Mm.
Och det är känslan jag ändå har haft av Elfsborg överlag. Att det absolut har funkat otroligt bra då. Men bevisligen så har man inte riktigt nått samma nivå här. Och det är ju alltid svårt att veta varför och vad det kan vara för saker som inte har gått rätt den här gången, om det bara är så enkelt som att det är marginaler på fel sida eller vad det är som inte funkar. Men oavsett så säger resultaten sig själva, och Elfsborg, ja, de flesta har nog räknat bort dem från Europastrid i år. Det är ju dags att göra det i alla fall, oavsett nu. Också sättet man förlorar på mot Molde, man kollapsar fullkomligt,
man
förlorar
med 1-0.
Med 4-1, och det loppet är ju kört. Tråkigt såklart, att man vill ju ha lag som inte bara hänger här i liksom Stockholm, Göteborg, Malmö som utmanar i toppen.
Exakt, och titta på den här startelvan. Valdimarsson i mål, Simon Strand, Leo Weisen, Sebastian Holmén, Niklas Hult, Emmanuel Boateng, Römer, Rasmus Alm, Simon Olsson, Jakob Andrejka och Per Frick.
Kanonelva.
Ja, och där har du liksom, vad heter det, bänken. Jaurje, Gudjonsen, Alexander Bernadsson, Ockels, Tim Rönning. Alltså,
det är ett kanonlag.
Ja, det är ett kanonlag. Och det är en gåta att de ligger 10 i Allsvenskan.
Ja, men det är också, men vi satt ju och pratade om Norrköping nyss. Det går att räkna upp deras startelva de hade senast och säga att det är en gåta att de ligger 11. Det är ju så att i vissa säsonger funkar inte saker och ting. Och för Elfsborg är det just en sån säsong som pågår just nu. Sen är jag inte lika orolig för Elfsborg på sikt ändå här. Jag tror inte att de kommer fortsätta
klubben
att kollapsa.
Klubben mår ju bra, ja, precis. De kommer sälja och få fram unga spelare och sådär. Men man trodde ju när det var förra att nu skulle de ta nästa steg och vara med liksom och slåss. Men
det är det där sista steget som är svårt att bli liksom konstanta där uppe. Och det är lite det också, man återgår till Norrköping just, att de blev ju där efter SM-guldet. Det var ju en skräll av liksom enorma proportioner när de vann 2015. Men det är ju från det som man har hållit sig uppe i toppen och blivit ett lag att räkna med på övre halvan. Och då ska lägga förväntningarna utifrån det. Elfsborg är ju på den vägen också att bli ett lag där man lägger förväntningar på att de ska vara med i övre halvan. De har tagit sig till Europa två säsonger i rad. Så nu är det lite upp till bevis då, liksom hur man kan sluta tillbaka, om det här bara var en engångsföreteelse eller vad som sker nästa säsong.
En trist grej som vi har glömt att prata om, det är alltså vad som hände Malmös nyförvärv Mahamas Sibi.
Ja, det är fruktansvärt tråkigt alltså.
Han ramlar alltså, och det är hela höften som är sönder, som jag fattar som att det kan till och med vara, det går ju rykten om att det till och med var karriärshotande liksom, att det är så illa, för hela höften är helt paj. Så att det är ju, och han som såg så bra ut, och du gillade honom.
Ja, jag vet. Nej, men för alla parter också, för Malmö som hittat den här defensiv mittfältsankare skulle funka perfekt, framförallt och för Siby själv som, ja, det är bara att hoppas och hålla alla tummar och tår som finns för att det blir ett snabbt,
tillbaka så snabbt som möjligt.
Ja, och att vi får se honom lyckas i Malmö tröja nästa säsong, att han blir kvar.
Malmö går nu ut på jakt efter en sexa som jag har förstått och ska väl försöka hitta en värvning nu. Det är 3 veckor kvar på, 2,5 veckor kvar på fönstret. Mm. Så att det blir bråda dagar, även fast de har väl en del uppslag där, som sagt.
De har en del mittfältare av lag också.
Ja, exakt, det har de ju. Och ja, men med det så stänger vi väl den omgången och sen så blickar vi framåt mot det som händer ikväll. För då sänder Sportbladet AIK Poltava returen där AIK ska vända. Om vi sänder Djurgården, Rijeka och Elfsborg Molde imorgon också. Jag ska vara på plats på studion på Friends idag ikväll mellan AIK och Poltava. Det kommer att bli bra tryck. Vad ger vi AIK för chanser där?
Svårbedömda skulle jag säga, för jag kände att överlag, jag var ju på plats på första mötet där på Tele2 Arena. Eller Stockholm Arena som den heter då officiellt i UEFA-sammanhang.
Det var många som reagerade på att ni sa Stockholm Arena.
Nej, men det är det officiella ordet i och med att det är UEFA som har använder den arenan som ersättningsarena för Poltava.
Men då får man inte säga att det är Tele2.
Får och får, jag tror att ingen reagerar nog jättemycket. Nej. Oavsett vad, så är det ju så att det känns som att det fanns överlag en ganska rejäl underskattning. Att ja, absolut, de har inte spelat en tävlingsmatch på 6 månader. Men samtidigt, de, med tanke på den fruktansvärda situation som de kommer från i, liksom i hemlandet, hur de har i princip bara laddat för just den här matchen konstant under väldigt lång tid. Medan AIK har tagit en match i taget och i Allsvenskan så har Poltava bara haft en match i sikte. Och det är den här matchen mot AIK, det här dubbelmötet, för att ta sig vidare. Och då ska vi komma ihåg att det här är ett lag som slutade femma i ukrainska ligan när då den avbröts, eller låg femma. Det är ett lag som ukrainska ligan håller en klart högre nivå än vad allsvenskan gör. Vi såg det på planen här också, att det är passningsskickliga tekniska spelare som gör saker som inte många allsvenska spelare kan göra. Däremot AIK hemma på Friends Arena, ett lite mer ojämnt underlag än vad vi fick se på Tele2 Arena, minst sagt. Med supportrarna i ryggen, med vetskapen att de måste vända, absolut finns det en stor möjlighet att AIK kan vända det här, men jag ser det inte som självklart att de kommer lyckas göra det. Jag tror det kommer bli tajt och det kommer bli spännande, för att också bortamålsregeln är ju borta. Synd för AIK måste man ändå säga, med tanke på att man ändå fick 2 bortamål då i nere, vad heter det, på Tele2 Arena då. Så att nej, det blir en tajt spännande match, tror jag.
Jag var ju optimistisk efter första, när vi satte sändning där efter matchen, trodde det skulle vända. Nu så påminner John Grette mig om någonting när jag såg intervju med honom här inför, att Poltava har ju faktiskt fått vila en vecka nu och varit i Stockholm och liksom laddat upp. AIK har spelat match och är slitna och sådär. Det kan nog vara en ganska bra fördel för Poltava att de har fått liksom.
Också en aspekt, de kom ju hit med en trupp på 30 man också. När det var prat om att kommer de få ihop ett lag. Jo, de hade ett ganska bra lag på plats också, med mycket erfarenhet och kvalitetsspelare, och ska komma ihåg tränaren också, Viktor Skripin där. Han, det är ju en gammal Werder Bremen-tränare, det är en erfaren tränare som vet vad det handlar om. Det här är, det är inte lätt uppgift för AIK nu. Nej. De vet att de kan hota AIK, de vet hur de kan såra AIK. Så att det måste till en helt annan nivå av insats från AIK i den här matchen om de ska kunna vända där.
Ja, ska bli spännande att se på Friends ikväll. Några som däremot är glada över att bortamålsregeln är borta i Malmö.
Ja, det måste de ju vara, onekligen, med
de
tanke
spelar
på
också ikväll.
Ja, och det var ju en insats man helst vill glömma, den de gjorde borta mot Zalgiris.
Hade de ett avslut på mål, eller?
Ja, hade de ett. Ja, det var i alla fall närmare 2-0 än 1-0 i den matchen, och där var det ju konstant. Men där finns en annan, det ska finnas en kvalitetsskillnad. Ja. Där ska Malmö vara ett mycket bättre lag på hemmaplan. De ska kunna lösa det här. Mm. Och jag är ju nästan inne på att om de inte löser det här,
så är det ett fiasko.
Fiasko är det garanterat, det är dunderfiasko, men det är nästan på nivån att Milos Milojevic borde fundera på att hitta ett annat jobb om de ryker mot Zalgiris i en andra runda.
Ja, jag tror ju att han har lite mandat för att han har vunnit kuppen, och sen tror jag att
givetvis,
om de skulle bränna Europaspel helt, då tror jag att
det är ju otänkbart. Nej, att de bränner ett gruppspel helt och hållet. Man har väl också ganska lätt lottning vid förlust här dessutom i nästa Europa League-runda. Så det finns ju många livliner.
Ja.
Men om man skulle ryka mot Zalgiris i en andra runda till Champions League-kvalet, det är inte bra nog för en lag med Malmös ambitioner och på Malmös kaliber. Så att, men jag räknar kallt med att de vänder.
Ja, jag tror också de gör det. Vi får se där också, mycket spännande. Djurgården-Rijeka imorgon, där har ju Djurgården ett upppumpade med självförtroende och väldigt bra spel borta. De vill ju aldrig sluta fira med fansen där som var i buren där borta på arenan, såg väldigt roligt ut och det var ruskig stämning där när de firade segern. Och här får man ju säga att ju, det som talar för Djurgården är ju dels att de har väldigt många spelare som är i sin absolut bästa form. Jag tänker på liksom Viktor Edvardsen och liksom Hampus Findell, Joel Asoro, Magnus Eriksson, Isak Hien. Jag kan räkna
på hela truppen var väldigt, väldigt bra kan man ju säga. Ja,
och att det kommer ju koka på Tele2 Arena och det är konstgräs. Så jag tror att det är mycket som talar för Djurgården.
Ja, det enda som inte talar för dem är väl den här lilla risken att vi vann med 2-1 borta.
Mm.
Nu ska vi bara spela av det här på hemmaplan. Då får man gå till det klassiska mantrat. Det är 0-0 när matchen börjar. Det här är ingen 180 minuters match utan det är 0-0 när det börjar. Och se till att hålla samma nivå som man gjorde i den första matchen. Då ska ju det här gå vägen. Men man ska absolut inte ta ut något avancemang i förskott i det här läget. Det här kan bli väldigt kostsamt.
Precis. Och ja, men Elfsborg då får väl bara, det väl, de krävs väl ett mirakel för att de ska
De måste också gå in med inställningen att det står 0-0 på tavlan när de börjar annars.
Ja, nej, där känns det mer kört. Det skulle, men ja, goda förhoppningar om två lag och
till och med tre väl.
Till och med hyfsat bra för att få tre.
Ja, den analysen håller jag helt med om. Det är väl beroende på hur man värderar AIK. Jag skulle säga att Malmö och Djurgården ska ta sig vidare.
Ja.
AIK, ja, den blir svår att se. Och det är som sagt, det är väldigt svårt att veta vad för AIK vi kommer få se. Det är väldigt svårt att veta vad är det för Vorskla Poltava vi kommer få se. Mm. Det blir väldigt spännande ikväll.
Men vi hoppas för svensk fotbolls skull att alla tre, alla fyra hoppas
vi går vidare.
Självklart att Elfsborg också vänder och står för mirakelvänder.
Fyra mål av Per Frick här mot Molde på Borås Arena. Det är suttit fint.
Ja, med det så avslutar vi Allsvenska podden för den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med, ja, jag lovar, precis lika mycket intressant att snacka om då. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.